Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du lyssnar på podcasten Samtal, en podcast med fokus på fria samtal. Den här podcasten presenteras av tidningen Bulletin. Om du vill få tillgång till samtal 7 dagar före alla andra så kan du gå in på www.bulletin.nu och bli prenumerant. Då får du också ta del av hela Bulletins premiumutbud. Kom ihåg att Bulletin också finns som app till både iOS och Android. Länkar hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på min hemsida www.samtal.ax. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt och jag tar tacksamt emot tips ifall det finns någon du vill höra i podden. Idén bakom podden är att fokusera på fria samtal. Jag tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och jag vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal med någon du inte håller med. Jag heter Jannik Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Den här veckan träffar vi återigen Bulletins husläkare Benjamin Kallischer-Welander för att prata om den nya coronavirusmutationen Omikron samt Sveriges status i coronafrågan. Välkommen tillbaks till Samtal, Benjamin.
Ja, tack så mycket, Jannik. Trevligt att vara här tillbaka med dig.
Och nu har vi ju den här Omikron-varianten. Alltså de blir ju farligare och farligare, men namnen blir också coolare och coolare.
Det låter ju lite som en Transformer.
Ja, förut var det ju Delta och det låter ju också ganska badass. Men Omikron, det låter riktigt badass.
Ja, som att det liksom vecklar ut sig en robot och bara I must break you, Delta. I must take over.
Ja. Hur har det gått? Har Delta-varianten kommit till Sverige överhuvudtaget?
Delta-varianten har ju en dominerande varianten, men du menade Omikron kanske?
Nej, jag tänker på Delta. Alltså jag hörde bara, det jag har hört om Delta det är att den är så farlig. Men det är alltså den som härjar fritt i Sverige nu.
Ja, det är den som utgör i stort sett alla fall vi har nu. Den tog ju över väldigt snabbt från det att vi pratade sist. Precis som man kunde förutsäga. Eftersom den var välkänt redan då att den hade mycket högre smittsamhet.
Men hur påverkar den de som är vaccinerade med dubbla sprutor då?
Ja, det har ju visat sig att de vaccinerna vi har när man kommer upp i 2 doser så skyddar den faktiskt bra mot Delta-varianten. Och, skyddet är ju avtagande efter 6 månader så börjar avta. Men får man då en tredje dos så är skyddet uppe på 90% igen mot att bli till och med mot att bara bli infekterad. Och det är ju åtminstone så högt mot att bli allvarligt sjuk. Så det är ju faktiskt ett väldigt effektivt vaccin vi har mot delta-varianten. Och det oroande, orosmålet är ju att det inte alls ska vara lika effektivt mot omikron. Men det är ju en intressant händelseutveckling och oroande som vi har sett. Det här viruset sekvenserades, så vitt jag vet, den 22 november.
Vad innebär det sekvenseras?
Det innebär ju att man läser ut de enstaka basparen, så man får liksom virusets fullständiga genetiska kod. Och då kan man se hur pass förändrad den är, det vill säga hur många mutationer som finns då jämfört med ursprungsviruset från Wuhan, som är drygt något 2 år gammalt ungefär.
Och det är SARS-CoV-19 som är originalet.
Covid-19 är sjukdomen, SARS-CoV-2 är vad heter det här viruset. Jag vet inte vad man kallar, man brukar väl kalla wild type, brukar vara ursprungsnamnet för ursprungsvarianten. Jag tänkte liksom förklara lite grann idag varför den här varianten är oroande, är för att den uppvisar mutationer som vi vet medför problem. Och den uppvisar en exceptionell ansamling av dessa mutationer som vi inte har sett tidigare, och även helt nya mutationer som vi inte vet betydelsen av. Det totala antalet mutationer jämfört med ursprungsviruset tror jag är på 32 stycken. Och det är ju åtminstone dubbelt så många som delta-varianten.
Är det här en förbättrad delta, eller är det två olika?
Alltså jag tror att man har goda skäl att misstänka det. Eller jag skulle säga att min bedömning är att man har goda skäl att misstänka det, ja. Och det beror dels på den så att säga mikrobiologiska, genetiska realiteten, och det beror på den epidemiologiska realiteten, att vi vet att det här har det utgör en allt större frekvens av, eller allt större andel av sekvenserna från Sydafrika, det vill säga det ser ut att snabbt tränga undan delta-varianten där, vilket ju förstås antyder att den är mer smittsam. Men det finns ju viss problem med hur man ska tolka den datan, för att man har lite mer fokuserat, sekvenserat i områden där man vet att den här varianten finns. Men det finns ett annat sätt att övervaka förekomsten av den här mutationen, och det är genom så kallad typnings-PCR. Vet du hur PCR går till?
Alltså, det är väl de här testen?
Ja, precis. Vet du liksom den så att säga, tekniska principen för hur det är?
Nej, det enda jag vet är att de stoppar in en sån här grej ända ner i ändtarmen, från näsan, ända ut genom.
Ja, precis. Och, men det man vill med det materialet som man extraherar på det här smärtsamma sättet är ju att amplifiera det. Du har ett enzym som heter RNA-polymeras som kan verka när vad heter det, så kallade primers har bundit in. Det är små liksom, genetiska sekvenser. De binder in till givna ställen på RNA-strängen. Och då börjar det här i cykler att amplifieras. Det är liksom det blir du börjar med en virussträng, sen i nästa cykel har du 2, sen har du 4, sen 8 och så vidare och så vidare. Och vid en viss nivå så blir det där avläsbart helt enkelt. Och det man har sett är att för vanligtvis så liksom gör man en PCR med primers på olika delar av virussekvensen. Och då vet man att på alfa-varianten, du vet den här brittiska, då var det en deletion, alltså ett baspar hade fallit bort. Och då kunde inte primern binda in. Och då fick du ingen amplifiering av då fick du något som kallas S-gene target failure, alltså S-genen, spike-genen amplifierades inte. Du fick ingen avläsning av spike.
Du kunde liksom inte läsa ut om det var corona eller inte på ett test.
Jo, för att du fick ju då de andra två som heter N och M, om jag inte minns fel. Nucleocapside och membrane. De generna blev ju amplifierade och detekterade. Men då fick du en, eftersom primern inte band in till S-genen, så får man ingen förstärkning av den, så du får ingen sån S-gensignal, och det kallas för S-gene target failure. Och det kan man se alltså redan i själva PCR, redan i själva PCR:en. Så du behöver inte göra den här betydligt mera vad ska man säga, tidskrävande processen att sekvensera och läsa ut liksom den fullständiga koden. Och då, utan då visste man då, när den brittiska varianten härjade, så kunde man se att här finns ett S-gensbortfall.
Jaha, och då kunde man baserat på det se att det här var en
det här är en brittisk, exakt. Ja. Och den här har också, Delta-varianten har inte det, tror jag. Det är jag ganska säker på. Så där har du inte en S-gene target failure. Det är den dominanta varianten nu. Men nu ser man då att du får en, över hela Sydafrika så har du en kraftig uppgång i den här S-gene target, av S-gene target failure i PCR:en. Så att det är inte bara, det vill säga det är inte bara den sekvenseringen som antyder det. Och den kan man ju hävda är liksom man ska säga viktad på ett sätt så att man liksom överdriver förekomsten. Men den här S-gene target failure datan gäller ju alla, liksom den fullständiga provtagningen. Och då ser man att den förekomsten ökar, vilket ju indikerar att den här varianten är på uppgång i hela landet. Så då är ju det epidemiologiska skälet att misstänka att den här har en konkurrensfördel.
Så vad bör Sverige göra nu? Och vad har Sverige gjort nu?
Ja, jag tänker, jag kommer gärna in på det, men jag vill nörda lite mer. Är det okej?
Okay? Absolut.
Nörda lite mer.
Nörda på. Bara jag förstår vad du säger.
Så. Ja, men det är bra om du avbryter när du inte förstår. För om inte du förstår så förstår nog ingen annan heller. Så be mig förtydliga så försöker vi bena ut det här. Det finns, alltså Delta-varianten, den hade mutationer på ett område som kallas furinklyvningsstället. Och det är ett enzym som, eller vad säger, det är ett ställe som hjälper viruset att bryta sig in i cellen, kan man säga. Den delar på receptorn som den binder in till och gör att viruset kan smälta samman med cellmembranet och liksom tömma sin arvsmassa in i cellen. Infekterar den helt enkelt. Den hade en mutation som gjorde att den här processen gick snabbare. Den här omikronvarianten har flera sådana mutationer på det här stället som verkar helt enkelt förbättra den här potentialen ytterligare, eller vi har skäl att misstänka att det är så. Sen finns det flertalet mutationer som vi vet som vi vet medför att de befintliga antikropparna förmodligen binder in sämre. Det som är relevant där är att det är den typen av antikroppar som neutraliserar viruset som binder sämre. Och därmed inte neutraliserar viruset. Och vet du vad neutralisering innebär?
Det innebär väl att den gör att det inte kan, alltså att viruset inte kan skada kroppen eller komma åt kroppen.
Ja, precis. Det innebär att det inte kan infektera celler. Och om jag har en viruspartikel och så har jag en antikropp och antikroppen har bundit till viruset, betyder det då att det inte kan infektera?
Ja, jag antar det.
Nej, men det behöver du faktiskt inte göra.
Så det kan, trots att antikroppen har jobbat på det, så kan det vara ineffektiv mot viruset?
Ja, trots att antikroppen har bundit och märkt upp viruset, så kan det fortfarande leta sig in i en cell. Det beror ju på vilken struktur som antikroppen har bundit till. Har det bundit till den delen av viruset som binder till cellreceptorn och blockerat den bindningen, då kan den ju inte ta sig in i cellen, eller hur?
Ja, okej. Okay. Och coronaviruset skiljer sig från andra virus på grund av att det lurar sig in med det här formen, med det här spikproteinet, och får den att tro att det är en bra sak för cellen, om jag förstår.
Ja, det vet... Alla har ju sina sätt att ta sig in. Och de flesta... Alltså, det är nog mer regel än undantag att de binder till någon form av cellreceptor och liksom tar sig in. Men du har rätt i det du säger. Jag vet bara inte om det är någon, det är nog inget särskiljande. Men precis, den behöver binda till en cellreceptor. Det är bra att du frågar de här frågorna, så att, för det är nog många som inte vet det. Men den behöver binda till en receptor som kallas för ACE2 för att kunna ta sig in i cellen.
Och vad jag förstår med det här coronaviruset, så skiljer det sig från andra virus för att det är, alltså, det är jävligt fredigt. Det lurar kroppen på ett annat sätt än andra virus.
Nej, det är ingenting jag känner igen. Nej.
För vad är det som gör att det smittar så snabbt?
Det har att göra med vad heter det, bland annat att man smittar mycket innan symptom. Så att man har ingen möjlighet att liksom veta att man är smittad och drar sig undan. Det har att göra med att nu för tiden de nya varianterna medför förmodligen en väldigt hög grad av virusutsöndring innan man blir sjuk och när man är sjuk. Och att de binder numera väldigt starkt och effektivt till den motsvarande cellreceptorn, så att de effektivt tar sig in i sina värdceller och inte behöver, det behövs därmed inte särskilt hög virusdos för att man ska bli smittad. Det sista där var en spekulation, men jag vet att den binder mer effektivt, jag vet, men om det krävs en mindre smittdos, det kan jag inte svara på, men jag tror att det är så i alla fall.
Jag hade för mig att det här spikproteinet på något sätt, för man ser de här bilderna på corona hela tiden där det är som liksom taggar som sticker ut, att de på något sätt skilde sig från andra virus för att de lurar sig in i kroppen. Genom att låtsas vara ett bra protein.
Nej. Det är... okay.
Nej, men man hör ganska mycket information om corona, så jag har antagligen liksom mashat ihop det med massa annat.
Ja. Nej, det är ingenting, så tror jag inte att det känner inte jag igen att det är på det sättet. Men okej, okay, var vi någonstans nu? Ja, men okej, okay, så att vi vet att den här, jo, vi pratar om neutralisering i alla fall. Och vi vet att det här viruset är muterat på ställen där neutraliserande antikroppar binder in. Bland annat till den så kallade receptorbindande domänen. Och det är ju den domänen som just binder in till cellreceptorn. Det som är lite specifikt oroväckande med det här, det är att det gjordes en studie som publicerades i Nature den 20 september i år, där man har muterat spikprotein. Man har tagit 20 kända mutationer som för tillfället var känt förekommande i liksom olika varianter av coronaviruset. Man tog de som fanns på den sydafrikanska, man tog de som fanns på delta-varianten, man tog liksom de som man hittade på någon annan variant. Tog alla de här 20 och samlade dem i ett och samma spikprotein. Och så satte man det spikproteinet på ett HIV-virus. Och det man gör då i sån här neutraliseringstest är att man tar, vad heter det, blodplasma. Det är liksom, plasman är den delen av blodet som innehåller antikroppar. Så man får inte med några T-celler, man får inte med några andra immunceller, man får liksom man får det specifika antikroppsdelen av blodet, kan man säga. Och så blandade de det här virus, det här nya viruset då, det här som är liksom det här HIV-viruset med det nya spikproteinet på sig, med plasma från sådana som var vaccinerade och sådana som hade haft genomgått en covid-19-infektion.
Jag måste bara säga, det här låter ju som att man håller på, det låter ju lite farligt. Det låter ju som att man håller på att skapa en luftburen AIDS liksom.
Ja,
Frankensteins monster.
Ja, precis. Det här viruset är ju inte särskilt de behöver ju hålla koll på vad de håller på med, men det är i sig inte någonting som jag tror blir särskilt. De har nog skäl att tro att det inte kommer bli lätt att smitta, att de själva kan smittas av det. HIV är ju inte ett sånt, HIV är inte ett sånt virus som man smittar särskilt lätt av. Det måste ju mer eller mindre komma, alltså få kroppsvätska rätt upp i. Ja,
ja, men så där sa de ju om fladdermussoppan i Wuhan också.
Jo. Ja, nej, men absolut. Det är, så att man behöver ju hålla koll på vad man håller på med. Absolut. Luftburen AIDS, det hade varit sämst.
Fan.
Men okej, okay, men det de gjorde då, det är att sen så blandar man då den här virus man har virus och man har plasma, och sen så häller man ut det på ett lager av celler, framodlade mänskliga celler, och så låter man det här stå, och sen så ser man okej, hur många cellklumpar ungefär, kan man säga, blev infekterade jämfört med när man gör samma sak men inte tillsätter plasman. Förstår du? Mm. I ena fallet så får viruset jobba fritt utan några störande andra kroppar, och andra med antikroppar. Så jämför man. Och så beräknar man, okej, vid vilken koncentration av plasma får jag hälften så många infekterade celler ungefär. Hur mycket behöver jag öka plasmakoncentrationen för att få hälften så många infekterade celler som som jag får om jag inte har plasma? Då har man då sett att i 17 av 21 blodgivare så fick du ingen neutralisering av det här blandmuterade spikproteinviruset alls. Och i 8 av 14 vaccinerade fick du ingen neutralisering alls. Däremot så fick man neutralisering när man testade plasma av de som hade både varit infekterade och vaccinerade. Men du behövde, den var 18 gånger, nästan 19 gånger så dålig neutralisering som samma plasma var mot SARS-CoV-2. Det vill säga att du behövde öka plasmakoncentrationen 19 gånger ungefär för att få samma neutraliseringsgrad. Det säger mig är att om omikron beter sig ungefär som det här polymutanta experimentviruset, så finns det en väldigt stor chans att vi inte kommer ha någon, att väldigt många inte kommer ha någon effekt av sina antikroppar överhuvudtaget.
Det är jävligt dåliga nyheter.
Ja, och då är det dessutom så att det här viruset, det här polymutanta, det beskrevs av studieförfattaren som mindre muterat än, vad heter det, än vad omikron är. Det hade 20 mutationer i Spike, omikron har 32.
Så nu har vi ett virus som kanske kan komma till Sverige, som är i princip verkningslöst. Alltså där vaccinationen är i princip verkningslös.
Ja, men det är inte riktigt så enkelt att det är verkningslöst. Och vad tror du det, vad tror du att det beror på?
Alltså att det kanske på något sätt, antikropparna kanske på något sätt gör att det blir bättre.
Exakt, för det vi anledningen till hela den här bakgrunden var att det finns ju, dels så finns det de här, det jag beskrev nu, det var ju bara huruvida antikropparna kunde blocka viruset från att infektera celler.
Just det, så vi kanske inte blir lika sjuka, helt enkelt.
Ja, men det är inte det enda, dels så är inte det enda antikropparna gör. För de kan, du kan ha antikroppar i den här plasman som du har testat som binder in, men de blockerar inte viruset. Grejen är att när en antikropp har bundit in, så är viruset så att säga uppmärkt för att kunna käkas upp av andra immunceller. Det är en del av det hela. Dessutom så är det så att ett virus som har infekterat en cell kommer att brytas ner av cellen och sen presenteras små delar av virusproteinerna på våra cellytor. Så att våra immunceller ska få en liksom chans att kunna läsa av och checka av att allting går rätt till. Att de proteinerna som produceras i cellen är de proteiner som vi vill ska produceras. Och det här sätts ur spel bland annat när man har den här mekanismen sätts ur spel av cancer bland annat. Men den skyddar oss ju mot virusinfektioner. Så då kan ju alltså delar av viruset som inte är ansvariga, som inte så att säga är relevanta för huruvida viruset ska kunna ta sig in och lyckas infektera en cell. De kan ju ändå kännas igen av immunsystemet. Är du med?
Ja.
Och då presenteras de på cellytan. Och då binder en antikropp in och märker upp det, den här cellen. Och då kan det komma andra immunceller, till exempel NK-celler, natural killer cells, kan komma binder in till en domän på antikroppen som kallas FC-domänen. Och aktiveras och tvingar då cellen att gå i apoptos, det vill säga självdö. Det tar död på den infekterade cellen. Så det är ju en del av immunförsvaret som vi kan ha kvar.
Så vi kan alltså, som jag tolkar den här mycket komplicerade informationen som man egentligen behöver vara läkare för att förstå, så betyder det alltså att vi kan bli smittade, men vi behöver inte bli lika sjuka som när vi inte hade någon antikropp mot corona och blev sjuka och typ dog.
Jag tror att man kan se det på det. Jag tror att det kan vara någon, det kan ligga någonting i den tolkningen du gör. Att dels så tror jag att den här cellmedierade försvaret som vi pratar om nu, det borde rimligtvis sämre på att skydda mot att man överhuvudtaget blir infekterad. Eftersom det i huvudsak gör att det tar livet av celler som redan är infekterade. Men det gör ju rimligen också att infektionen läker ut snabbare. Och då har man, du kommer ihåg det här med T-celler, va?
Nej. Eller det beror på.
Ja, okej. Det har varit väldigt mycket snack om T-celler hit och dit. Att man inte bara antikroppar, man också T-celler. De gör det som jag beskrev, de så kallade
naturliga.
Ja, cytotoxiska T-celler, de kan känna igen helt andra ytstrukturer på viruset än de som viruset behöver för att kunna ta sig in i celler. Och när en sån ytstruktur presenteras på en infekterad cell så kan en T-cell, en T-minnescell, aktiveras, känna igen det här och tvinga den infekterade cellen att gå i självdöd och helt enkelt stänga av virusfabriken. Men, nota bene, det sker ju då redan efter att cellen först har infekterats. Så du får liksom inget... det är som att du liksom går och... Jag vet inte om du har en fiende som håller på att bygga upp industrier och skickar, raketer i huvudet på dig. Så du kan liksom inte slå ut själva... Du slår inte ut raketerna, du slår inte ut arbetarna som går och bygger upp de här industrierna, men du kan bomba fabrikerna. Förstår du? Make det någon sens?
Alltså det som gör att själva förloppet, insjuknande förloppet fortsätter, hindras, men fienden är kvar.
Ja, det kan man säga. Precis. Alltså till slut tar du död, alltså så att stänger du av alla celler som är infekterade, då blir det ju ingen mer virus. Produktion till slut. Men du har inte det här cirkulerande, neutraliserande försvaret. Alltså du vet, när någon har du inte neutraliserande antikroppar, så är det ju ändå så att när en cell lyckas släppa ut viruspartiklar, så har de möter de inget motstånd när de sen ska åka och infektera nästa cell.
Mm.
Så att, men det är väl, så att så här, just nu det man ska förstå med det här är att just nu så sätts det väldigt mycket tilltro till det cellmedierade försvaret. Alltså det sätts väldigt mycket tilltro till T-cellerna.
Vårt naturliga immunförsvar.
Ja, det är inte mer, vad ska man säga, det är ju adaptivt i hög grad. Alltså de T-cellerna har ju en receptor som, den mognar ut och den är virusspecifik. Jag kan och bör inte redogöra för den delen i detalj, men T-celler som har de finns där för att man antingen har haft sjukdomen eller är vaccinerad. Det är det som är tänkesättet.
Okay.
Och de här antikropparna som kan binda in till andra ytstrukturer än de neutraliserande, de fixas också där antingen av att man har haft sjukdomen eller vaccinerats. Men just nu så sätts liksom väldigt mycket tilltro till de här den här delen av immunförsvaret.
Och det är bara för att man inte, alltså man hoppas på det bästa.
Ja, man hoppas på att det åtminstone ska ge oss ett bra skydd mot, mot svår sjukdom och död.
Och det är i brist på att man inte kan göra någonting åt det genom vaccin, utan man bara så här hoppas på att...
Jo, man kommer kunna göra någonting åt det här med vaccin. Vi kommer ju kunna ta fram ett vaccin som är anpassat för den här nya omikronvarianten. Men det indikerar nu... skulle jag säga, även om man inte vet det säkert. Därför att de här neutraliseringstesterna som jag beskrev här nyss, de har man inte hunnit göra än för det här nya viruset. För det tar jävligt lång tid. Det tar liksom veckor att utföra ett sånt. Och liksom,
men när det är klart då är vi ju redan inne på nästa variant som heter Nazikron. Då måste man ta fram ett nytt vaccin och så fortsätter det i
all... Nej, men det du är inne på där är ju precis, vad är det liksom, hur ska vi förhålla oss till den här verkligheten att det relativt kort tid verkar komma varianter som har en förmodat hög vaccinresistens. Hur vi ska förhålla oss till det här viruset? Kan vi ha den här inställningen att vi ska liksom leva med det? Att vi ska sträva efter ett läge där det liksom i ganska stor omfattning cirkulerar, men där det inte spelar någon roll för att för tillfället blir vi inte sjuka av det?
Okay. Jag har ju ett förslag där.
Mm.
Och det är att ta 40% av hela sin lön och lägga på Pfizer-BioNTech-aktier.
Ja, BioNTech, Moderna var den som gick upp mest tror jag.
Ja, den kanske också funkar. Jag råkar bara se att den fanns där på börsen, den här Pfizer-aktien, och att den har gått väldigt bra. Men jag menar, fördör man inte, då kan man ju istället försöka slå mynt på det här.
Ja. Nej, men alltså det jag tänkte på liksom långsiktigt, strategimässigt, är ju det här hur... det jag tycker att vi behöver få ett svar på, försöka fundera, alltså det är liksom forskarvärlden, det WHO behöver rikta energin mot, eller bland annat det man behöver rikta sin energi på, tycker jag är, okej, hur ser liksom den långsiktiga evolutionspotentialen för det här viruset ut? Är det här ett virus som på samma sätt som influensa kan hålla sig stabilt och infektivt i en oändligt muterad form? Kan vi vänta oss att det här kommer att upprepa sig efter ett år eller två år och om igen? Och i så fall, vad säger det om hur vi hanterar det här? Ska vi liksom acceptera att, okej, eller ska vi ställa sig inför en situation där vi behöver genomföra någon slags strikta åtgärder, semi-lockdown i väntan på att man hinner vaccinera upp befolkningen mot en ny variant gång efter gång efter gång. Jag menar, någonstans blir den kostnaden större än att gå in för att verkligen försöka eradikera viruset, eller åtminstone hålla vi transmissionen så jäkla låg att sannolikheten att man får de här nya besvärliga mutationerna minskar. Förstår du vad jag far efter?
Typ.
Ja. Det jag har funderat på utifrån det här är, hur är det här, är det en hållbar strategi att vi siktar på att viruset ska få cirkulera omfattning så länge folk inte blir allvarligt sjuka av det? Eller kommer vi kastas in i de här situationerna då gång efter gång efter gång, och finns det ett alternativ till det? Det är det jag tänker på.
För nu har man ju kanske bevisat bortom allt rimligt tvivel att det inte går att isolera världen. Det sprider sig ändå, trots att man isolerar. Och nu är det ju ingen som vill isolera längre. Alltså, det finns ju ingen motivation bland folk.
Nej, nej, så är det. Det är en extrem pandemic fatigue. Å andra sidan, 10 år framåt i tiden, om vi fortfarande har den här situationen, så är vi nog trötta på att ha den här, om vi tänker oss att det blir så, då är vi nog trötta på att leva i det här ständiga halvundantagstillståndet. Och då kanske man helt enkelt tänker att, nej, nu fan, är det dags för att vi åtminstone här i de delen av världen där vi kan det, ger oss fan på att nu ska vi utrota den här skiten. Nu ska vi få en lokal eradikering av det. Och det måste man ju förstås koppla med en total gränskontroll. Du behöver inte stänga gränsen helt, men du måste ju ha en total kontroll på gränsen. Och du måste ha en väldigt strikta karantänsåtgärder. Det här har man ju lyckats med i liksom Taiwan, Hongkong och så vidare. Så det går. Men det krävs en hel del.
De har väl typ så här 35 dagar karantän eller något sånt?
Nej, det vet jag inte. Men de gör det jävligt seriöst. Inte som man gör i Sverige nu, som vi kan prata om en liten stund. Men och då kan vi ju, går vi in för det, så kan vi ju få väck det här. Om vi verkligen ger oss fan på det. Alltså, vi hade kunnat i... Sommaren 2020 hade vi otroligt låg transmission av covid. Hade vi liksom bara bestämt det för oss, då hade vi kunnat få bort det. Så att om man lyckas med det, då kan man ju sen så att säga öppna gränserna mot de nordiska länderna om de gör samma sak. Och sen så öppnar man ju gränserna inom EU mot de länder som klarar det och så vidare. Så att jag menar, det är ju ett projekt som har väldigt hög risk att misslyckas. Men jag tänker att 10-20 år fram i tiden fortsätter den här situationen, så kanske det kommer faktiskt framstå som ett attraktivt alternativ. Jag vet inte, heaven knows. Men jag tror vi kommer vara jävligt trötta på den här skiten.
Ja, alltså problemet med en fiende som är osynlig är att den är osynlig.
Ja.
Alltså det finns ingen påtaglig fara som vi ser och all den här alarmismen som har liksom, jag kommer ihåg när jag hade panik den här våren när corona kom, alltså när jag, det var ju när militären byggde om, var det typ Älvsjömässan till ett fältsjukhus. Då blev jag rädd och tänkte så här, oj nu är det illa, och typ när man börjar
men det var ju göra... det var ju det.
Ja, men då fick jag, inte, då kände jag...
Man kan alltså inte kalla det alarmism. Alarmism är ju att, det, att någonting är upphåsat och överdrivet.
Mm. Men om vi säger en real state of emergency då, alltså där man börjar prata om att ishallar användes som bårhus, tillfälliga bårhus och sådana grejer, att man la kroppar på isen. Det fick mig att känna att oh shit, liksom. Då blev jag orolig. Den oron är väldigt svår att slå på igen.
Ja.
För att man har redan varit där en gång.
Ja. Det är så här. Nej, det här är ju inte precis. För att det finns inte samma mått av osäkerhet längre. Och det är väl det som gör att oron inte... Du har haft corona, jag har haft corona. Man vet på ett ungefär vad det här handlar om. Även om det såklart den nya varianten... kan ju ha vissa kliniska särdrag, men det kommer ju aldrig vara, det kommer ju inte vara luftburen AIDS-cancer om vi säger så.
Alltså det låter ju som att det kommer vara luftburen AIDS i alla fall snart.
Men, men så nej, det är men... klart det kommer inte vara en helt annan det kommer inte vara spela en helt annan liga, så på så sätt så är ju klart att den här emotionella jag ska säga den här rädslan som man har när man ställs inför något helt okänt kommer vi kanske aldrig ha med covid igen om det inte sker något drastiskt oförutsägbart. Men å andra sidan så tror jag att vi kan bli väldigt trötta på den här återkommande situationen och längta efter ett alternativ. Och det jag lite naivt drog upp nu är ju ett sånt som liksom har sina företrädare. Jag är inte alls säker på att det är det rätta och det rimliga, men jag säger bara att jag är ganska säker på att det är allt annat än att leva med det här är innan omikron var jag ganska säker på att allt annat än att liksom vara inställd på att det här kommer att cirkulera och det kommer att liksom var en del av vår virala fauna och liksom var en del av verkligheten, det är bara helt att allt annat än det var liksom naivt omöjligt. Men jag börjar förstå, eller jag börjar tänka mig att det finns liksom kan finnas en attraktivitet i att försöka någon mer liksom lokal, successivt utvidgande eradikeringsstrategi. Helt enkelt för att man kommer vara less på att genomgå lockdowns i väntan på uppdaterade vaccin. Eller liksom den här liksom kaosartade situationerna och börssvängningarna och liksom osäkerheten som det innebär. Och då därför tänker jag att en förutsägbarhet skulle kunna finnas i att man liksom helt enkelt kommer med någon slags realistisk prediktion om det är så att kan det här fortsätta i all evighet, eller är det så att liksom, ja, det finns liksom omikron några till, och sen så kommer det här viruset helt enkelt att liksom torska för mycket på att mutera. Det kommer att antingen bli sämre på att infektera eller liksom inte göra oss lika sjuka eller någonting i den stilen som gör att det finns liksom något tak för hur mycket det kan mutera och vara immun och liksom lura vårt immunsystem.
Men om man ska göra det här då som Tegnell pratade om i början, det vill säga herd immunity-grejen, att man bara släpper det fritt, men vi gör en behornad variant av det, att vi alla bara fortsätter leva som vanligt och det här viruset då hypotetiskt sett skulle skena fritt över hela världen och ta dem som dör av det.
Ja men skulle då måste du ju åtminstone ha en jag har tänkt på det också, men då måste du ju ha en kraftigt utbyggd sjukvårdsapparat som är liksom, där du har en säsongsdriven personal
men skulle det dö?
Nej, men förstår vad jag menar, Jannik?
Alltså, ja, men skulle du det dö med alla som dör då? Eller skulle viruset försvinna då?
Nej, men alltså det är det jag sa. Kolla den här muterade varianten, hur liksom många av de som hade fått och tillfrisknat som neutraliserade det. Det var ju liksom bara 4 stycken av 21. Så att det verkar ju ha en potential att, vi vet redan nu att det kan reinfektera. Det skyddet du får från en infektion är ju inte så långvarigt. Och dessutom så kommer det nya varianter som har en allt starkare förmåga att liksom kringgå immunitet mot gamla varianter. Så det blir ju inte, den här flockimmunitetsgrejen är ju helt hopplös som jag ser det. Alltså flockimmunitet, jag menar naturlig infektion, it's never gonna happen. Tror jag.
Sveriges förnekade strategi.
Ja, nej, men det är ju liksom det tycker jag verkar väldigt orealistiskt. Så att men det, frågan är helt enkelt om vi kan acceptera att om man liksom tänker sig, ja men vi släpper sargen helt, hur skulle man kunna parera en sån verklighet? För det här är ju inte ett existenshotande virus. Det är ju uppenbarligen så. Det är liksom det har ju inte
det är inte pesten.
Nej, det slår liksom inte ut samhällsfunktioner i kraft av sin virulens. Men den samhällsfunktionen det slår ut är ju sjukvården. För att den blir ju så överbelastad att man liksom inte kan bedriva någon normal verksamhet.
Och då dör folk av andra orsaker.
Ja, exakt. Så då måste du ju ha en liksom uppdelad coronavård. Du måste ju ha coronasjukhus som står standby.
Kanske det skulle vara ett sätt att liksom stoppa den här arbetslösheten. Man gör coronasjukhus.
Ja, men det är inte så himla lätt.
jag bara tänker lite som Tegnell nu, du vet.
Ja, då måste vi ju öka, vad heter det, antalet utbildade läkare och sköterskor drastiskt och så vidare. Och så anställa de säsongsbetonat. Ja, men visst, då kanske vi kan på något sätt, det kan vara ett sätt att leva med det här.
Men du kommer ihåg vad han sa det här om jämställdhet i början. Att, att man inte ska jobba hemifrån det för att kvinnor får vara ute och jobba.
Ja, precis ett memorable moment. Nej, men det jag skulle säga också var, alltså, sen är ju också så här att det finns ju ett annat sätt är ju att på något sätt hitta något multivalent, alltså multipotent vaccin som faktiskt kan täcka in nuvarande varianter och på något sätt kommande varianter på ett sätt som gör att problemet löser sig. Eller antivirala läkemedel som gör, kan ju också vara ett sätt att göra det här till en sånt som liksom man tar när man väl har blivit infekterad eller har exponerats för smitta och så vidare. Kan ju också vara ett
kan
sätt
man inte
liksom
tänka sig att ta fram en egen variant av corona som inte är farlig men som skapar antikroppar och så smittar man ner alla med den här?
Ja, istället för att ge vaccin då.
Ja, men typ en, det är mycket billigare. Du vet, du släpper fri en egen. Du bara tar fram en, så här, en coronavariant som smittar lika smittsamt som andra. Som andra skapar egna antikroppar. Bara att du smittar ner, du låter folket smitta ner varandra istället. Och så låter man det bli dominerande. För det låter ju ändå som att eller viruset, en variant konkurrerar med den andra. Eller hur?
Ja, who knows? Någon form av teknisk lösning finns det nog på den här krisen, så kan man nog säga. Frågan är hur långt bort den är. Och vad gör vi tills vi har den?
Ja, vad gör vi? Vi har väl inte så mycket annat att göra än att vara glada över att vi har haft en kvinnlig statsminister i 7 timmar. Man får ju se till det bra. Ja. Till det positiva. Och Anders Tegnell som fortfarande har kvar sitt jobb efter allt vad han har orsakat. Ja. Ska vi prata lite om Anders Tegnell?
Ja, nu kan vi switcha fokus till Tegnell och Sverige om du vill. Nu har vi autistrat och nördat tillräckligt. Jag vet inte om någon fattade ett jävla skit av det. Men jag
hoppas att ni är kvar. Ja. Annars kan vi bara flippa om så att när vi sänder det här så är den här delen vi börjar med och sen kommer allt nördande i slutet.
Nej, autismen först.
Okej, autismen först. Din idé vinner. Du har idétolkningsföreträde. Nej, men okej, men Tegnell då? Vi har Tegnell som har reagerat hur till omikron?
Ja, men hans liksom modus operandi är väl att det finns två scenarier. Det ena är att det kommer inte hit. Och det är inte farligt. Det har han ju sagt. Det har sagt den brittiska. Det kan vara ett specifikt brittiskt fenomen. Det behöver inte vara mer smittsam. Sa han om delta-varianten också. Det kan vara ett specifikt indiskt fenomen. Det behöver inte vara mer smittsam. Det behöver inte vara något farligt. Och så finns det hans alternativ 2. Vilket är, ja, den är här men det är för sent. Och båda de här scenarierna innebär ju att man inte behöver göra någonting.
Och det är hans idé alltså? Och inte behöva göra någonting?
Ja, eller jag vet inte. Det är väl inte hans... Han har väl liksom haft sina polare, de här herrarna som har varit väldigt tongivande. Har han väl haft ett samförstånd kring det här med vår epidemiologiska nestor. Johan Giesecke har ju väl varit mycket tongivande i det här och Karin Tegmark Wisell har gjort en större mothugg och Johan Karlsson som har avgått. Han har ju varit införstådd med den här typen av...
Men Tegnell har inte haft rätt jättemånga gånger. Han har haft fel väldigt många gånger.
Ja, men det jag skulle säga med det man gör nu då, det är att nu så uppmanar man människor som har kommit från Sydafrika att låsa in sig hemma och att ta ett test. Och de ska stanna hemma 7 dagar. Vad händer när de kommer hem från på planet från Sydafrika? De sätter sig på Arlanda Express och så åker de till Stockholm central. Och sen så byter de till sitt tåg till den mellansvenska stad eller vart de nu bor. Och sätter sig på ytterligare tåg och sen så när de kommer fram till den staden så sätter man sig på en buss och så liksom åker man hem. Det finns ganska många kontaktytor bara i transporten hem till hemisoleringen och det är ingen som tar emot dem. Sen dessutom har det visat sig att det finns såna här liksom, folk har berättat om att det inte finns någon tillgänglig testning för dem. Att det är svårt för dem eller det var i alla fall en som jag läste om Expressen som hade svårt att liksom kunna testa sig, helt enkelt. De som de bor med, om de är smittade, då kommer de alltså att det finns ju en risk att de smittas, rör sig ut i samhället och att de hinner smitta vidare innan man liksom upptäcker att indexpersonen i hushållet var smittad. Det är liksom så att liksom bara grundidén att liksom att du karantänsätter någon i ett hushåll med andra som också inte är karantänsatta. Det är liksom inte foolproof, eller hur?
Nej, det har inte funkat innan.
Nej, och sen så det, barn som har varit i Sydafrika, de går till förskolan som vanligt. Barn under 6 år omfattas inte av det här. Och jag menar, barn smittar också, faktiskt.
Ja.
Så att vi gör liksom bara marginellt mer än ingenting för att motverka insådden av den här nya varianten. Och jag menar, det som var det stora försvaret från Folkhälsomyndigheten och deras anhängare till att strategin var bra och att det egentligen inte var något fel på den som gjorde att det var stor skillnad mellan Sverige och de andra länderna, det skulle ju vara att vi fick en mycket större insådd från Alperna eller från andra länder. Att folk var ute och reste mer i Sverige. Vi tog emot mycket mer coronasmitt och därför fick vi en värre första våg. Och jag menar, det finns ju ändå, så att det hänger ju inte ihop med deras egna synsätt att det är egalt hur många vi faktiskt får in av en ny variant. Men och det ligger också, det ligger ju såklart någonting i det. Får du in, vad heter det, ju fler du får in, desto snabbare får du en smittspridning och desto liksom större, desto snabbare får du ett större utbrott helt enkelt. Så det är klart att det finns, även om du inte kan motverka, även om du inte kan hindra en insådd helt, så är det väldigt mycket värt att minska storleken på den. Och just nu gör vi stort sett ingenting för att hålla nere den volymen. Eller vi gör alldeles för lite.
Men vad är det som gör att Sverige så konsekvent gör för lite?
Ja, du.
Alltså, jag menar, du har ju haft 2 år på dig att fundera på det här nu.
Ja. Hur ska jag börja svara på den frågan? Ja, men alltså det finns ju dels någonting väldigt personberoende i det här, att det här är ett synsätt som några väldigt tongivande människor råkar ha haft, och det var inte liksom någonting kanske i vår nationalkaraktär eller liksom vår kultur som förklarade det, utan det tycker jag, det är nog ganska personberoende helt enkelt att det var så. Det hade kunnat vara på något annat sätt. Och sen att deras idéer fick ett så, jag menar att deras idéer fick ett så jävla, liksom blev allenarådande och fick ett så starkt genomslag, det beror ju på den myndighetsstrukturen vi har haft. Att det är liksom, regeringen har ju abdikerat från att vara ledande och beslutsfattande i frågan. Och de har ingen annan epidemiologisk eller mikrobiologisk vetenskaplig liksom kompetens in-house överhuvudtaget. Det finns inget sånt på regeringskansliet, till skillnad från vad det gör liksom i många de har inga andra experter att bolla med än Folkhälsomyndigheten. Och Folkhälsomyndigheten var ju en gång i tiden, alltså det är ju en sammanslagning av Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsens smittskyddsenhet. Så att en gång i tiden så var det här 3 separata entiteter som kunde lämna liksom separat input till, vad heter det, centrala politiskt tillsatta beslutsfattare. Och istället så har allting centraliserats till de här människorna med liksom väldigt cementerade uppfattningar, och de har ju ändrat sig. Vi har ju närmat oss omvärldens, under liksom 2020 närmade vi ju oss omvärldens förhållningssätt radikalt, och det är därför det inte gick värre än vad det gick.
Alltså det man gjorde var att man gick in och sa att man alltid har tyckt så här och så ändrar man på regeringens hemsida.
Ja, exakt. Eller, men det är precis. Nej, men man har alltid varit för munskydd fast man absolut inte var det. Det där med att munskydd skulle liksom förekomma för att motverka att man spridde att så att säga människor som uppfattade sig smittade, som uppfattade sig friska men som jobbade på äldreboenden, att motverka att de förde vidare smitta till personal. Det är ju någonting som kommer in i 23 december som en rekommendation från Folkhälsomyndigheten. 23 december 2020.
Månad 11.
Ja, exakt. Det är jättesent. Och nu säger man, men så här har vi alltid tyckt. Man, helvete, det är inte alls det. Mm. Så att, jag menar, ja, munskyddsfrågan är lite emblematisk, men det var ju exceptionellt sena på bollen. Vad heter det, karantänsättning av anhöriga, smittspårningen exceptionellt sen, det här med att man liksom under hela första våren så hade vi ju väldigt lite åtgärder liksom av den typen av att man liksom försöker begränsa antalet människor på i liksom som vistas tillsammans i butiker och restauranger och så vidare. De där sakerna tillkom i en helt annan omfattning under våg 2. Så att man närmar sig ju liksom omvärldens strategi och förhållningssätt.
Men när man gör det så får man det att se ut som att det är deras egen idé och att det nu är dags i Sverige.
Ja, det finns ju en förljugenhet runt liksom hur avvikande man har varit i sina uppfattningar. Absolut. Men det är ju bra, men nu har det ju hänt en del grejer som man måste säga är bra. Det här, till exempel att de, bara en sån sak att de liksom resonerar om att smittan lär öka här eftersom den gör det i omvärlden. Det var ingenting man tänkte, alltså du vet under våg 2, den hade ju ökat hur länge som helst i Sydeuropa. Eller ja, hur länge som helst, men det är en månad i sådana här sammanhang ju länge va. Var på kraftig uppgång, men vi skulle inte få en andra våg här. Och så avvecklade man åtgärder under hösten 2020. Man tog bort besöksgränsen på evenemang.
Man fick äta upp det ganska snabbt.
Ja, man tog bort den här rekommendationen om att 70-plussare skulle försöka hålla sig hemma så mycket som möjligt. Och det gick ju bara på ett par veckor åt helvete. Så det har vi ju inte nu. Nu har man ju till och med börjat tänka kring, eller infört det här med vaccinpass som ju, eller så att jag vet väl inte om det är den bästa åtgärden. Men det som är mer positivt är att man försöker fylla på en tredje dos. För det tror jag ändå. Alltså, återigen, om vi går tillbaka till den här, kort bara till den här studien med det här polymutanta viruset. Så visade ju ändå sig att man hade faktiskt neutralisering om man hade haft infektionen och var dubbelvaccinerad. Och då tror jag att man kan räkna med att om man är trippelvaccinerad att du har en viss effekt av neutraliserande effekt av dina antikroppar då också.
När får jag ta min tredje spruta då?
När tog du den senaste?
Slutet på augusti.
Ja, 6 månader efter det är det väl sagt.
Okay. För jag blev ganska sjuk av den andra sprutan. Första så började mitt kaffe smaka konstigt, men andra så blev jag väldigt dålig. Men vad jag förstår så är det ett tecken på att kroppen bygger antikroppar.
Ja, blir dålig. Du ska nog se det så.
Men jag har haft
det bättre att ha det lite men det är väl bättre att må lite tjuvens någon dag än att få covid igen.
Ja, det tycker jag absolut. Jag tycker att
är ju ändå ditt skydd eftersom du har haft och är dubbelvaccinerad så kanske det är ju såklart bättre om du bara var dubbelvaccinerad, men det är ju avtagande liksom. Efter 6 månader så kommer det i alla fall inte vara alls vara lika bra som det var några veckor efter du fick spruta på 2. Så jag har fått 2 sprutor. Jag vill ha min tredje så snart jag kan.
Men du som jobbar inom vården borde ju kunna få ta den ganska snabbt, eller?
Ja, man kan ju tycka det. Men
jag vill bara gå in till de här. De har väl,
men vi är inte en prioriterad grupp i den här omgången för tredje dosen på samma sätt, verkar det som.
Men alltså de kastar ju, vad jag förstår, så kastar de varje dag doser.
Ja.
Ni borde ju bara kunna gå dit.
Ja, vi hade nog kunnat sjukhus. Vaccinera typ alla akutvårdspersonal i Sverige i alla fall. Med de doser som man har, med liksom kasserade doser. Jag vet inte det här exakt.
För det där har väl att göra med att du tinar dem och sen kan du inte frysa dem igen. Så då när alla går hem...
Det finns någon form av hållbarhet där som man... ja.
Det borde vara en sån här vaccin-outlet-stationer som man får ställa sig på kö.
Jag tycker att det är skitirriterande att man inte har kunnat sköta det här bättre. Och se till att man hade fyllt på doserna för de som man vet har ett sämre skydd nu och som är dessutom är hög risk, alltså i hög grad exponerade. Det vill säga vi som jobbar inom akutsjukvården. Mm. Det är liksom asdåligt att vi inte har fått blivit erbjudna det redan, tycker jag.
Hur ser det ut på sjukhusen nu? De som kommer in och har livshotande tillstånd, är de i stor del ovaccinerade, eller?
Ja, så är det nog fortfarande. Det var ett tag sedan jag kollade på den där datan. Men ja, en stor del är ju det. Jag vet inte om det är en majoritet eftersom det är så pass många inom de här riskgrupperna som ändå är vaccinerade. Men en stor del, ja.
Jag tycker bara det är så konstigt att du vet, sen jag hade corona där i, vad kan det ha varit? Det var riktigt i början, februari kanske, mars tror jag, slutet på mars 2020. Sen dess har inte jag varit förkyld en enda gång, eller sjuk. Jag har varit helt frisk.
Du kanske fick lite så här boostad interferonproduktion.
Ja, eller så har jag bara typ inte varit bland folk. Jag har ju bara suttit hemma.
Mm-hmm.
Alltså, det är ju typ så. Mm. Hela förra året, alltså hela 2020, så satt jag ute på Värmdö och tittade ute på landet liksom.
Ja, så. Då är det klart att man sänker sin risk för att åka på något. Men vad heter det? Annars har vi haft en vår, eller vill säga en höst full av alla möjliga luftvägsvirus. Vanliga förkylningsvirus, rinovirus och RS-virus har ju varit ett jättestort problem.
Men om man redan är förkyld och sen påträffas med corona, alltså får corona, ja. Kan man bli dubbelsjuk då?
Ja, det kan man, men det finns teorier och kanske vissa epidemiologiska antydningar om att du har ett visst motstånd mot att bli infekterad av covid när du redan är infekterad av något annat, på grund av att när man är infekterad så skapar kroppen ett protein som heter interferon. Som väl är proinflammatoriskt, kanske man får säga. Tror jag. Lite osäker. Men i alla fall. Det liksom högre interferonnivåer gör att man är lite mer motståndskraftig mot att infekteras av covid, verkar som.
Ja, och när man är förkyld också, då har man en tendens att ligga hemma och vara förkyld. Så
ja,
rör sig
mindre
bland
folk
också.
Visst.
Det har vi säkert ett mått av det också. Men jag tänker att om jag typ blir förkyld och sen skulle någon som jag bor med kommer hem och har corona, liksom att man blir dubbelförkyld.
Mm.
En corona och sen kommer någon hem med magsjuka och så är man liksom trippel. Eller jag tänker, finns det någon cap på vad man kan liksom ta emot för virus och bakterier?
Nej, det
typ
gör det.
Corona, höstinfluensa och vinterkräksjuka samtidigt.
Nej, det gör det ju inte. Alltså tvärtom är det väl ganska vanligt att man blir infekterad av bakterier efter en svår virusinfektion. Det kallas superinfektion. Slemhinnorna är liksom sköra och motståndskraften är lite allmänt ur spel. Då är det lättare att du får liksom, till exempel pneumokocker, såna här lunginflammationsbakterier.
Sen kommer den där varianten från den där Nature-artikeln också, den här luftburna AIDS liksom. Man har liksom fyra infektioner samtidigt.
Shit can happen.
Dystopisk framtid. Men känner du dig ändå liksom på något sätt positiv med det som händer, eller kommer Sverige inom kort och liksom blir besegrade av omikron och så kommer det gnälla och fortsätta att säga.
Nej, men alltså jag tror ju att vi kommer att ha en bevarad vaccineffekt. Det tror jag verkligen. Jag vet inte hur, sen är frågan hur bevarad är den och hur effektiv mot svår sjukdom är den. Det är ju det som liksom återstår att se. Vi har ju det här cellmedierade försvaret som väldigt hög grad är intakt. Har vi goda skäl att tro i alla fall. Och hur bra, det är ingen som vet. Det är det. Ingen vet liksom hur långt det räcker. Men det visar sig ju. Det är nog ingen som med säkerhet kan säga att liksom vaccineffekten inte kan halveras. Det är liksom ett scenario som jag tror är tänkbart.
Men då gäller det bara att fortsätta ta vacciner.
Ja, alltså det var, som sagt, det finns nog väldigt goda skäl att tro att en trippelvaccinering ger dig ett avsevärt bättre skydd även mot den här varianten. Så det är ju inte, det är nu inte game over med det vaccinet som finns. Men nu, och sen kommer ju, du vet, det här mRNA vaccintekniken som vi har nu, det är ju bara att man byter ut den mRNA-sekvensen som finns i det nuvarande vaccinet mot den sekvensen som är i omikron, så har du ju ett optimerat vaccin. Men det måste ju genomgå en klinisk testning och produktionen måste ju ställas om för att
just det, men basen är detsamma. Det är som att du redan har kolsyrat vatten och sen gör du bara Fanta eller läsk.
Ja, exakt. Fanta eller cola. Exakt. Alltså, vi har ju hela tekniken finns på plats.
Distributionen och så
vidare. Exakt. Infrastrukturen är på plats för att få det här ut på marknaden fort. Så det kan ju finnas om 100 dagar. Ett nytt vaccin.
Och då är det just in time for nazikron.
Ja, men det är lite det jag förstår, det vi pratade om tidigare. 100 dagar, det är ändå ganska, alltså, vill vi ha den situationen, de kanske behövs 2-3, liksom, det är ju mer än 100 dagar, därför att 100 dagar för att få vaccinhelvetet, sen ska du vaccinera igenom hela befolkningen med kanske 2 sprutor, det är ju liksom, det är ju 8 månaders projekt för att liksom få pli på skiten. Och den grejen, om du måste gå igenom den, det eländet vartannat, eller varje år till och med.
En gång i kvartalet. Fan, folk kommer inte orka vaccinera sig.
Nej, men då måste man ju, tänker jag, börja fundera på vad, om det är den situationen. Alltså, jag tycker det är så här, det man behöver fundera, liksom försöka predicera, för att säga, är det den situationen som vi potentiellt står inför? Eller finns det en bortre gräns för det här? Kan man liksom förutsäga det utifrån liksom någon form av strukturell proteinanalys?
Ja, alltså man borde ju kunna tänka, alltså jag tänker så här, sätta någon AI att jobba på att fundera ut hur viruset kommer att mutera sig och liksom föregå viruset. Någon sån teknik måste man ju kunna tänka sig.
Ja, eller liksom bara, liksom. Ja, men fundera ut typ, okej, vad är nästa steg den lär ta för att, eller hur många steg kan den ta för att fortsätta lura immunförsvaret utan att, och fortfarande liksom vara ett fungerande virusprotein? Jag vet inte om det går att svara på den frågan, men det är ju, om det finns väldigt goda skäl att tro att det finns en gräns för hur länge det kan hålla på så då är det väl bara att köra på. Men om det kan hålla på i all evighet, då menar jag att man bör kanske tänka över vilka alternativ vi har. Och då är frågan, är det en teknisk lösning att vi satsar fett på antiviraler eller något multipotent vaccin? Eller är det en eller är det mer en liksom traditionell traditionell antiepidemisk lösning, att man liksom går in som fan för att utrota det lokalt med liksom växande.
Ja, eller så kan man ju lyssna på antivaxarna och gå med i ett så här multilevel marketing pyramidspel och sälja ingefärs- och blåbärstabletter, immunförsvarsboosters och dricka mycket te.
Ja, och går vi in för något sånt så behöver vi väl ha en kraftigt utbyggd sjukvårdskapacitet. Som liksom i tid, när det blir säsong så bara, nu öppnas coronasjukhusen i liksom alla stora städer. Och ja, inte vet jag. Jag skulle fan kunna tänka mig att vara så här säsongskoronadoktor.
Med heltid, mask.
Jo, men med heltidslön. Jag jobbar när det är säsong. Men, och då rycker jag in och robbar asmycket. Men sen så resten av tiden så då kanske jag inte har något jobb för att jag...
Ja, liksom, eller så fortsätter
jag bara chillar liksom.
Ställa jobbiga frågor till Tegnell så att de stänger av dig från SVT.
Det, ja, precis. Men det har de ju redan gjort, höll jag på att säga.
Men du får inte vara med alls längre, eller? SVT?
Nej, SVT sänder ju inte mina frågestunder med honom. Nästan aldrig. Mm. Då har de ju kommit fram till att de inte kan göra liksom. Så de brukar ju variera den totala sändningstiden. Även om det inte är något program inbokat efteråt, så har de ändå liksom en total sändningstid som är kortare. Med konsekvensen att mina frågestunder inte sänds.
Det är ju en bra, det visar ju att du har gjort en journalistisk bedrift. Och för de som inte hänger med på vad vi pratar om nu, så är det så att Benjamin har varit ett stort fan av de här presskonferenserna och ställt frågor. Och gång på gång har Tegnell fått jobbet att svara på de här frågorna. Och lösningen på det har varit att man helt enkelt inte sänder när Benjamin ställer frågor. Och när Benjamin tog semester, då återupptog de frågestunderna.
Att säga, ja, då sände de ut hela liksom.
Men sen när han kom tillbaka till slutade de.
Ja, ja. Ja, det fanns en klar korrelation där.
Det är ganska roligt. Ja. Sars, Benjamin, Kalischer, Velander, mina damer och herrar. Jättestort tack Benjamin för att du ville vara med i en återkomst helt enkelt i podcasten samtidigt.
Yes. Tack ska du ha.
Och till alla er som har lyssnat, så hoppas jag att ni orkar nörda er igenom, eller orkade nörda er igenom ytterligare ett avsnitt om corona. För även om man må tänka sig att vi har behandlat det här tillräckligt mycket, så är det ett ämne som är aktuellt för vår samtid. Och jag tänker att det är någonting som vi behöver höra, speciellt nu när det händer nya saker. Och nästa vecka är jag tillbaka med ett nytt samtal. Ni får jättegärna gå in på min hemsida www.samtal.ax och önska nya gäster. Jag tar alla era önskemål i beaktande. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, From Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.